Du lyssnar på Låt höra.
Är det Van Dyrens park? Det var en gissning, för det heter Van Dyrens väg här.
Jag köper det rakt av.
Ja. För den inbitna så är det där ELMs sommarmöte 2017 ägde rum.
Just det.
Kolla, jag går en katt där borta.
Ja. Vi har varit på en liten Skånesemester.
Ja. 2 dagars. Ja. Ett dygn typ. Mm. Lite mer.
Precis. Ja, det är alltså jag, Christian, Sofia och Marie har också varit med.
Familjen Svensson. Har vi bestämt något för det?
Ja, nu etablerade du det.
Ja.
Jag är inte jättebekväm med liksom att det ska vara ett så här, alltså att det är praktiskt när vi berättar vad, alltså för någon så vilka, ja, vi ska hänga med.
Exakt, det är väl bara det som är syftet.
Men man hoppas ju att inte andra kommer att prata om oss som familjen Svensson.
Ja, det är kanske sant.
För det skulle kännas lite jobbigt.
Men det finns ju på något vis 3 dimensioner av det här namnet i alla fall, tänker jag. Mm. Dels att det inte är en Svensson-familj utan att det är en stjärnfamilj.
Ja.
Och dels att vi försökte komma på en känd trio som vi kunde, vars namn vi kunde plagiera, och då kom vi på systrarna Miriam, Linnea och Julia Svensson.
Ja, precis. Och då blev det familjen Svensson.
Och så är det också en hyllning till Moggy.
Ja, precis. Som ju inte är med längre.
Och inte heller heter Svensson heller.
Nej.
Men som ständigt är med oss i anden.
Precis. Jag ska bara dubbelkolla så att det spelas in fortfarande, även om den, ja, det ser bra ut.
Det stod inspelningen stoppas, men det kanske var när du stoppade den innan.
Va?
Eller den kan inte ha rullat.
Det
var för 2 minuter.
Det var nog innan då.
Det är chill. Ja.
Inspelningen där, så. Ja.
Det verkar
fint. Ja, vi får ju ha koll på det så att vi inte liksom sitter och pratar i onödan.
Ja, du, vi gör så här. Mm. 2:38. Ska vi stoppa nu? Eller vi... Nej, men vi håller koll på tiden när skärmen stängs av, och sen kollar vi vad tiden är när skärmen sätts på igen.
Just det, det är bra.
Så att det inte är så att det...
Ja, men då kan vi står bara 2:50 där då.
Ja, och så snackar vi lite.
Eller släcker skärmen då, och så pratar
man ska
vi
vara på den säkra sidan.
Verkligen, och sen tar vi upp den igen här nu.
3, ja. Det funkar det.
Ja, gött. Det måste fungera.
Ja, detta blir kul att lyssna på.
Det hoppas jag verkligen.
Ja.
Det blir ju så att jag är i alla fall så här lite seg nu efter liksom.
Ja, jag har typ inte sovit i natt heller.
Alltså är det...
Okay. Det är mest därför.
Och lite för att jag snackade?
Nej, men jag hade öronproppar så det var faktiskt chill.
Ja,
det var egentligen bara för att dyna gled ner.
Det är inte bra. Alltså jag tänker att jag ska kanske byta ut de här dynorna mot andra.
Men det finns också en massa grejer man skulle kunna göra. Typ fästa snören mellan som man knyter ihop. Eller så är det dropphållakan som man drar över allihop.
Jag tänkte på att kanske ha, alltså sätta en liten list på bordet här. Mm. Som gör att de inte glider ut.
Ja, det kan man nog också göra.
Ja. Det är ju en sån här husbild där man liksom fäller ner bordet. Och så blir det liksom en sängyta då.
Aj.
Inklusive bänkarna runt om.
Sen så pusslar man ihop alla dynor och grejer. Så ligger man på dem.
Mm, precis.
Jag har ju brukat ligga innast. Men nu var Maria där så låg jag ytterst.
Ja. Okej. Okay. Ja, men jag får åtgärda det till nästa gång.
Men det är livet.
Helt enkelt.
Ja.
Ja, fast det är ändå tråkigt om man inte ska kunna sova.
Lite. Jag sov ju som en stock förra sommaren dock. Så det är nog lite, jag vet inte.
Just det. Nej, men vi ordnar det. Vi ordnar det. Vi har ju ett samtalsämne som du glömde, eller som vi inte hann med förra
just
gången.
Just det. Är man klar nog i huvudet för det nu?
Vi kan väl göra ett försök.
Ja. Jag tänkte då, som är det Ola Söderholm som brukar säga det, att man fortsätter slå på den döda hästen.
Det vet nog du bättre, men ja, förmodligen, för jag lyssnar inte så mycket på honom.
Nej, du känner inte igen uttrycket.
Nej,
då
nej.
Ska jag alltså fortsätta slå på den döda hästen Solvikskolan.
Mm.
Efter den här Valder.
Jag förstår ju exakt vad uttrycket menas.
Ja. Slå in öppna dörrar är väl kanske ett tristare.
Ja, precis.
Som inte är lika...
Nej, men det är inte riktigt exakt. Nej, precis. Utan det är... Fortsätta slå på den döda hästen är ju lite mer talande.
Mm.
Mm.
Så det ska jag göra.
Spännande.
Eller, jag kommer inte ihåg. Jag har inget upplägg nu i och med att vi wingar detta liksom. Men det jag sa och skrev till dig var väl egentligen att jag tänkte... Att jag hade reflekterat över det här kulturella fenomenet att göra upp med sin barndom, typ.
Mm.
Var det inte det?
Jag vet inte om... Jo, just det skrev jag.
Ja.
Ja, göra upp med sin barndom, precis.
Ja. Oj. HBT-bilen höll på att
ja,
köra cyklist.
Ja, nästan.
Ja. Också att det tog HBT på nummerplatten. Det är inte jag som inte tycker att typ QIA... har ett har en plats i begreppet.
Nej, där får vi vara tydliga.
Ja, det var roligt.
Göra om, ja, göra upp med sin barndom. Är det någonting som du tycker...
Har du sett denna?
Ja.
Alla delarna?
Ja.
Ja.
Vi pratar alltså om den här dokumentären, De utvalda barnen.
Så heter den, ja.
Som handlar om Waldorfskolan, Solvikskolan, ja, i Järna. Antroposoffestet i Sverige.
Ja. Och jag tänkte väl egentligen inte säga svinmycket om den dokumentären. För det finns så många andra spaningar om den som man kan höra i diverse poddar och läsa i tidningar och på bloggar och grejer.
Mm.
Och det kommer, om man tänker att jag snackar om den så låter det också som att jag relativiserar deras upplevelser av de här. Men det gör jag inte. Och det var mycket som verkade helt åt skogen. Mm. Men jag tänkte ju mer på den här genren då, liksom... böcker och filmer och annat som gör upp med barndomen.
Mm.
För det finns ju.
Tycker du det är problematiskt?
Nej. Alltså, jag ska säga så här. Anledningen till att jag började tänka på detta är då beskrivningen av den här skolan i den här dokumentären fick mig att tänka på hur sjuka vissa grejer låter från skolan när man beskriver dem nu liksom i den verkliga världen. För skolan är ju på något vis ett parallellt universum.
Mm.
Som är lite vilda västern.
Ja.
De sa ju det här att ja, men de vuxna är så frånvarande i skolan så det blir som någon sorts flugornas herre typ.
Ja.
Och det var också någonting jag kände igen från min egen skolgång. Om än i kanske mildare form.
Ja.
Men... ja. Men barn är ju inte lika liksom civiliserade som vuxna.
Nej,
att man precis. Kanske inte, alltså det är klart att vuxna också kan utsätta varandra för mobbing och så vidare och så vidare. Och det är vuxna som driver världens alla världskrig och annat.
Ja.
Men nej, men barn har kanske lite mindre filter typ, eller lite mindre överjag. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Och att det finns ju helt bizarra grejer som händer i skolan som man liksom aldrig skulle komma undan med. Ute i det riktiga livet, typ.
Har du exempel på detta?
Nej, det har väl inte det. Nej, men bara så här... att en stor del av många erfarenheter av skolan är slagsmål, till exempel. Att man så här, går runt och är rädd för de äldre för att man är rädd att utsättas för fysiskt våld, typ.
Ja. Ja, det är sant. Det är faktiskt sjukt.
Det är faktiskt helt sjukt. Kollar man på vuxenvärlden så är det ju folk som så här är med i kriminella gäng typ som har liksom en liknande.
Ja, det är liksom de enda. Men annars är man, ja, jag ska inte säga aldrig, utan det finns ju fruktansvärda familjeförhållanden och
ja,
så.
Ja, såklart.
Men liksom annars är man ju inte rädd för det ju.
Nej, det är inte så att jag går runt där på jobbet och liksom så här hukar mig under den här vaktmästaren som är 3 år äldre än själv och shit. Den här kan göra vad som helst med mig om den vill. Och typ den här grejen att allting i skolan sköts internt. Typ. Det tror jag har ändrats sen vi gick i skolan i och för sig.
Mm.
Att nu förekommer det ju typ så att folk blir polisanmälda i skolan och sånt. Det var ju typ ett okänt fenomen.
Ja, var det någon som slog någon annan liksom, då tog man ju det.
Då så skulle man liksom säga förlåt till varandra och ta varandra i hand typ.
Ja,
oavsett. Precis. Och då var det ointressant egentligen vem som bar skulden till det som hade hänt.
Ja. Ja, så vill den inte vara liksom helt oprovocerad.
Ja, men det ansågs liksom väldigt omoget om man skulle säga att men det var han som började, jag försvarade mig.
Ja. Om man försvarade sig, då var man medskyldig.
Ja. Ja, och det var jättebarnsligt och höll inte på att skylla på varandra. Medan skulle det hända när man var vuxen, ja, då skulle en domstol träda in och försöka liksom reda ut vem var det som, vem har nödvärnsrätt och vem, ja, var det som...
Exakt. Det har jag inte tänkt på, men det är ju faktiskt, nej, sant. Det är ju märkligt, ja, att liksom den på, alltså, att nödvärnsrätten inte liksom existerade, ja, när man var liten.
Alltså jag är väl inget fan av, alltså jag tänker att det finns väl inget gott egentligen med att typ allt man gör som barn ska hänga med som ett stigma långt upp i vuxen ålder, om man ska bo på olika boenden och, alltså det är inte den tesen jag försöker driva, utan tesen jag försöker driva är att liksom, ja, men att skolan är ett parallellt universum i vissa avseenden liksom.
Mm.
Och att dessutom att när man är barn så är det hela ens värld, man har inget att jämföra med, man känner ingen utanför.
Nej.
Det är klart att vissa kan ha så här att man också är med i en orkester och där så kan man få lite, där det kan man tillflykt undan den sociala icke-status man har i skolan till exempel, eller ett bandylag eller vad som helst.
Men det är också något konstigt med de sociala konstellationerna när man är liten liksom.
Att, ja,
att man parar sig ihop med någon som är i samma ålder eller som bor i samma område och inte liksom någon som har samma intressen eller.
Nej, eller precis. Nej, exakt, det kommer ju aldrig hända igen liksom.
Nej.
Och det är också, om man nu ska prata om olika skolsystem, så är det ju en väldigt liksom viktig poäng med den socialdemokratiska skolideologin. Liksom, det här att den ska vara utjämnande, exakt alla ska finnas där typ oavsett.
Mm. Ja, precis.
Och det är klart att man kan se det goda med det också. Samtidigt som att det är ju på ett sätt en väldigt liksom konstgjord situation. Att folk som absolut, ja, inte har någonting gemensamt.
Ja, precis. Men det, men det finns ju säkert en poäng med det ju, liksom. Så.
Ja, ja, precis. Att, man förstår ju det så
men,
mycket.
Men man fattar ju också... Alltså, det bygger ju också lite på att befolkningen är liksom blandad geografiskt också.
Mm. Ja, precis. Och det är det ju politiken sällan kan.
Ja, precis. Då kanske det skulle funka bättre, liksom. Måste
säga. Ja, nej, men det är mycket sådana grejer.
Mm.
Och också det här, på något vis så tänker man det faktum att man har skolplikt borde liksom göra att skolan i sin tur har en plikt att skydda en ganska mycket medan man är där typ.
Ja, men förstår verkligen du vad jag menar? Ja, absolut.
Alltså om man var vuxen så skulle man kanske inte acceptera det här att någon annan vuxen har makt att fösa ihop en med 30 personer man inte känner och sen så ska man 2 gånger i veckan duscha helt nakna tillsammans med dem i ett omklädningsrum. Där man också typ så här sprutar tvål på varandra och snartar varandra med handdukar.
Mm.
Det är kanske mer killduschen än tjejduschen. Men du förstår.
Ja, det vet.
Eller
det
typ så här bedömer varandra och hetsar om vem som har kommit längst i puberteten. Och...
Mm. Nej, alltså det är väldigt märkligt. Ja, men hela grejen. Varför skulle man duscha tillsammans? Varför,
ja, varför skulle
varför
man,
skulle man liksom vara nakna tillsammans?
Nej,
det är ju
det är helt sjukt.
Hur man än ser på det, otroligt utsatt.
Ja, det är en väldigt konstig grej.
Ja.
Och det...
Och hur svårt är det liksom att ha ett bås och en dusch?
Ja,
liksom?
Nej, det är inte alls svårt.
Det är helt obegripligt.
Ja. Nej, det är väldigt svårt att begripa. Och det var, ja, precis. Det var väl detta jag hela tiden reagerade på med den här skolan också. Att, man fick liksom en utifrån blick på någonting som de här personerna som var i den här dokumentären hade en inifrån blick på.
Precis.
Och vilka saker... att det är intressant vilka saker som framstår som bizarra och vilka saker man bara accepterar för vad de är och vad man sen får för syn på det när man liksom har kommit därifrån.
Mm. Men det jag reagerade mot mycket det var ju det här att liksom, många av de där som hade blivit mobbade, de hade blivit liksom utsatta för våld till viss del och sådana grejer. Sen bara jag... Nu har jag själv barn och vad satte du dem? Liksom, jo, de går på samma skola som jag. Och
ja,
det var någon
precis.
Då, ja, men jag trodde att det förändrats och liksom sådär. Men varför ta... Alltså, det är ju ett otroligt högt spel att spela ju.
Ja, samtidigt så är det exakt samma grej med den kommunala skolan liksom. att föräldrar sätter sina barn i den kommunala skolan fast det nu finns möjlighet att välja friskola, fast de själva kanske blev mobbade. Men man tänker att det har liksom är, att det är kanske inte systemet, utan det kanske är relationerna och de individer som brukar vara där just då.
Ja, men det är det väl kanske snarare på, alltså, för jag fick ju känslan av dokumentären att det handlade mycket om liksom lärarnas inställning till saker och ting och, och liksom, ja, men skolans ideologi liksom.
Ja.
Som hade att göra mycket med mobbningen och att det var...
Ja, men de själva kanske inte gjorde den kopplingen då. Jag vet inte. Jag vet inte.
Nej, kanske inte.
För
nej,
det är ju det också. Det var också en grej jag tänkte på, att då den kommunala skolan anses liksom vara så neutral. Den anses inte bära på några potentiellt problematiska värderingar.
Ja, så är det ju absolut inte såklart.
Nej.
Det är det ju inte.
Nej, exakt.
Men samtidigt så... vad ska jag säga? Nej, skolan är ju inte liksom det neutrala eller det, det absolut bästa alternativet liksom.
Nej, det är inte det enda möjliga i alla fall.
Nej, det är det inte. Men samtidigt, men om man liksom har en skala av olika alternativ, så är kanske då just den här Solviksskolan då crazy alternativet.
Ja,
av den anledningen kanske man skulle skippa det liksom.
Precis. Men det är väl det jag menar, att det kan verka som att jag bara relativiserar allt de är utsatta för. Mm. Det är inte så jag menar.
Nej, precis. Men där tänker jag att det är mycket liksom. De har förmodligen, de allra flesta, eftersom den ligger just i Järna, så har de ju liksom växt upp i antroposofiska familjer.
Precis.
Och liksom haft hela det tänket. Och det blir man ju påverkad av liksom.
Ja, alltså det är ju obviously en sekt i många avseenden liksom. Så det är klart att det finns ju ett lager till av så här, vad innebär att växa upp i en sekt och lämna den eller inte lämna den.
Precis.
Som inte liksom har med skolan i sig att göra.
Ja. Men nej, men jag reagerade lite på att de hade så mycket negativt att säga om skolan och vad de hade upplevt. Vad de hade upplevt.
Mm.
Och varför då? Alltså, jag uppfattade också som att de liksom sa att nej, men det berodde på de här grejerna som hade då med skolans ideologi att göra. Och sen ändå bara, ja, mitt barn ska gå i den här skolan också. Och den ena av dem sa ju att han har fått uppleva precis samma sak som jag.
Precis.
Och det var han ju såklart jätteledsen för. Men samtidigt så fick han ju nästan lite skilja sig själv, tycker jag nog.
Men det är ju också väldigt intressant, tyckte jag, hur de här föräldrarna då reagerade. Alltså när det liksom kom upp i ljuset, så att säga, att just det här är extra känsligt för mig på ett plan till, och det är då att jag har mina barn i den här skolan.
Mm.
Alltså man märkte att det var...
Ja, att de kanske inte hade fattat det innan. Eller är det så
menar? Ja, men kanske att de inte hade reflekterat över det innan, men också att, eller jo, de hade, att man märkte att det var så sjukt mycket blandade känslor som kom upp när det liksom fördes fram.
Ja, precis.
Det tyckte jag var intressant.
Ja.
Alltså man kunde se liksom... Ja, men det är sällan man kan se på en människa att den liksom drabbas av så sjukt komplexa känslor.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis
att
vad du menar.
Att de visste inte vad de skulle säga.
Nej, exakt.
Och
nej,
också det är den här grejen att de fattade att detta kommer låta sjukt när jag säger det, men så här är det.
Ja.
Och jag kanske inte ens själv vet vad jag får skäl till det, och jag kommer absolut inte kunna kommunicera det.
Just det.
Det var intressant.
Ja.
Det tycker jag. Ja.
Absolut, jag håller med.
Ja.
Ja.
Nej, en annan grej som jag tänkte på. Eller vill du tillägga någonting om detta?
Nej, jag tänkte mer bara kanske lite mer sen om just göra upp med barn.
Ja, precis, men, det var det jag tänkte också.
Ja, men kör du då.
Okej, nej, för jag tänkte på jag kopplade då det här alltså sättet de pratade om sin barndom. Alltså, där barndomsuppgörandet. Det finns också den här genren som vi refererar till. Jag växte upp i en sekt, men jag lämnade det. Eller jag växte upp i en religion, men nu är jag ateist, typ. Det är ju ett sånt tema som kommer mycket. Jag vet inte om du har sett den här serien Unorthodox, till exempel. Som handlar om... Den var jätte i ropet ett tag. Det var om en kvinna som växte upp i ett ultraortodoxt judiskt community.
Jo, den har jag sett.
Ja.
Mm.
Och det finns ju mycket att säga om den.
Mm.
Men det är ju lite samma genre, liksom.
Ja.
så här, jag kom från en helt annan värld och nu så har jag omfattat det sekulära, liberala samhällets värderingar och nu tittar jag tillbaka på det andra hur sjukt det var typ.
Mm.
Så kopplar jag till det här till den här sortens liksom vittnesbördskultur som finns i kyrkan som handlar i vissa liksom frikyrkliga sammanhang framförallt, som handlar mycket om att det här att man ska ha sin personliga berättelse om sin omvändelse typ. Mm. Om så här, hur man växte upp utan en tro då. Och sen så av någon anledning så ändrades ens perspektiv och så ska man, så pratar man ofta liksom i, man har en sån här stil där man pratar i stora liksom kontraster om hur hur hemskt det var innan och hur bra det är nu.
Mm.
Jag kunde liksom inte låta bli att se likheter.
Mm.
Mellan de här, att det är lite samma genre liksom.
Ja.
Och att också kristna älskar de här omvändelseberättelserna. Och på samma sätt så verkar det som att liksom det sekulära samhället älskar omvändelseberättelser om de som kommer från andra förtryckande system. Mm. Och sen nu är en del av oss som är liberala. Och...
Mm. Jo, nej, det har du rätt i. Det, jag har inte tänkt på det eller gjort den kopplingen.
Nej.
Samtidigt så har jag ju gottat mig lite grann i den typen av historier. Alltså,
ja, men det finns ju med liksom.
Jag har ju tittat på alla, ja, men den här Westboro Baptist Church till exempel. Ja, det finns ju en del dokumentärer om den och sådär.
Ja.
Där man då också får följa ja, en del, alltså barnbarnen tror jag det är till, till den här grundaren.
Mm.
Framförallt då. Och det är ju intressant att liksom lyssna på deras historia. Där är någon som har lämnat och någon som är kvar i det. Och så. Mm. Ja.
Jag vet egentligen ganska lite om den, förutom att den är känd för att det brukar ligga ute sådana här skyltar om grejer som de skriver.
Mm,
sådana här klassiska amerikanska kyrkor har ju sådana här skyltar med liksom lösa bokstäver som man trycker in. Så kan man skriva så här, gudstjänst klockan 11.
Mm.
Gud älskar er.
Ja, men de har mer så här... God hates fags.
Ja.
Det är ju kanske deras liksom starkaste åsikt.
Precis. Och de anser, vi måste ju tillägga att de anses ju extremt pajiga inom hela kyrkan.
Ja, ja, ja.
Precis. Absolut. Som Solviksskolan verkar göra bland
Waldorf-samfundet
ja, ja. Eller vad det heter.
Ja, exakt. I stort. Ja.
Ja.
Precis. Så att, de har ju kört en sån här kampanj att God hates Sweden också ju. Bara för att...
Var det när Donald Trump var det här?
Nej, jag tror det handlade mycket om den där pastorn Åke Gren för att han blev dömd.
Ja, just det. Shit, det hade jag ju nästan. Det var ju innan jag var i kyrkan typ.
Ja, just det.
Det är spännande.
Ja. Ja, men oavsett alltså... ja, nej, men jag förstår vad du menar.
Ja. Likadant, det finns någon så här... person som har varit typ radikal feminist och så här professor i women's studies och sånt, och nu är hon en konservativ evangelikal och typ alla konservativa kyrkor i USA älskar henne och hon åker runt och föreläser om hur hon kom fram till att detta var fel och sånt.
Det kan jag verkligen förstå att hon är en eftertraktad föreläsare.
Ja. Visst.
Mm. Ja. Ja, men där ja,
eller så, det finns ju också i liksom missionerande kyrkliga sammanhang typ så här personer som är före detta muslimer som har konverterat. De är också jättepopulära liksom föreläsare. Dels för att de bidrar med någon sorts pedagogik, så här, hur kan vi nå gruppen muslimer med vårt budskap, men också just för den här starka liksom omvändelseberättelsen.
Mm.
Den bekräftar ens världsbild väldigt mycket att höra sådana.
Ja, men det kanske är det som triggar folk liksom.
Mm.
Att... här hittar vi någon som säger sanningen liksom.
Ja, precis.
För sanningen stämmer överens med min bild.
Ja, exakt.
Ja.
Jag kan tänka mig att det kommer börja komma så här avhoppande sverigedemokrater snart till exempel.
Mm.
Som liksom omhyllas väldigt mycket av någon sorts majoritet, vad man nu vill kalla det.
Mm.
Ja.
Ja. Det, jag förstår precis vad du tänker och menar. Har ingen take på det.
Nej.
För liksom diskussionens skull.
Det är helt okej. Bara...
ja, men du...
du hade något annat.
Ja, men jag tänkte bara liksom begreppet gör upp med sin barndom. Är det någonting du liksom har känt behov av nu, i någon form någon gång?
Alltså, nu menar du inte så här den här omvändelsegrejen, utan nej, lite mer generella termer.
Ja, ja, precis. Lite mer generella termer. Alltså, är det någonting du har blivit liksom utsatt för av någon gång som du liksom i vuxen ålder känner att nej, men det här måste jag ta tag i liksom, eller göra någonting
åt? Jag vet inte. Inte super mycket. Alltså, jag vill inte, jag har inte jobbat jättemycket med det. Förutom, alltså det är klart att någon kan hävda att det är en sån grej att jag nu är i kyrkan och så vidare. Alltså så. Nej, men det är väl en sån omvändelsegrej. Alltså, skulle jag verkligen vilja så skulle jag ju kunna göra en liksom motskildring då. Göra en dokumentär om så här hur bisarrt och sjukt det är att växa upp i det sekulära samhället och hur allting föll på plats när jag blev kristen.
Det hade varit roligt.
Alltså, jag skulle ju kunna göra det, men då skulle jag göra det som ett konstnärligt grepp, för jag upplever inte det här på riktigt. Men däremot har jag upplevt att det har efterfrågats.
Ja, just det.
Eller att liksom folk har så här förhållit sig till det här temat på olika sätt. Alltså, jag var ju i Pingstkyrkan från början, och där finns ju den här starka liksom vittnesbördstraditionen väldigt mycket.
Ja.
Och det var nästan så att man kunde säga så här, man kunde säga till någon, kan du berätta ditt vittnesbörd? Och så är det liksom historien om hur man kom till tro.
Aha.
Och den genren är liksom funtad så att det gärna skulle uttryckas i starka kontraster och så.
Ja.
Det finns ändå, alltså inte överallt, men det är någonting som förekommer.
Jag förstår.
Och också att man kunde vara så här, vad härligt för dig att du växte upp utanför kyrkan, för nu vet du ju att du har valt det här. Det kunde folk säga som liksom hade varit kristna hela sitt liv.
Jaha, ja, att det fanns ett egenvärde i det.
Ja. Och då kan jag bli lite sur och tänka att det är väl inte alls så, utan det är väl, det är väl jobbigt för mig att jag ska vara här och typ känna mig som en främling hela tiden och undra när någon ska komma på att jag inte hör hemma här.
Ja, just det.
Och att om jag någon gång vill uppfostra ett kristet barn så vet jag inte hur man gör, för jag har ingen egen upplevelse av det. Eller...
Just det.
Nej, men du fattar.
Ja, ja. Det är...
Och att det blev så mycket mer komplicerat nu när jag ska bli präst, för jag måste bli konfirmerad och... Det var såhär, jaha, du blev döpt när du var vuxen. Vad innebär det? Betyder det att du inte tycker att man kan döpa barn och bla bla bla? Alltså att vägen blir mer komplicerad liksom. Det finns väl inget egenvärde i det. Men just det fria valet är ju något som hålls väldigt högt i vår kultur. Som också är lite av en illusion, kan jag tycka.
Ja, men på vilket sätt illusion? För jag menar, det är ju mer ett fritt val. Av dig då ju.
Ja, samtidigt som att
gamla liv
liksom, ja, kunde jag nu ha gjort det. Men samtidigt som att då alla som växer upp som liksom troende i Sverige, det är ju inte ett icke-val liksom. Det kan det ju vara för att man har det med sig. Men, ja, men jag skulle säga att alla är väldigt medvetna om sin minoritetsposition liksom.
Ja, ja, precis.
Och att det är nog, hade man valt minsta motståndets väg, så är det ju lättare att bara släppa det liksom.
Alltså både och. Jag skulle säga alltså, för,
ja, du kanske har en helt annan bild.
Ja, det är inte så att jag vill liksom lämna tron. För jag tror ju ändå, även om jag känslomässigt tycker jag det är jättesvårt väldigt ofta. Men om jag måste välja, tror du eller tror du inte, så säger jag att jag tror, för att det liksom ligger närmast sanningen liksom.
Ja, precis.
Men om det skulle vara så att jag, det har ju hänt i liksom perioder av tvivel, att man säger, ja, men det kanske inte, jag kanske bara ska lämna allt detta liksom. Då ligger det ju ändå en liksom en pliktkänsla, ett liksom ansvar över mig som, och liksom som kanske gränsar lite till liksom hederskultur liksom. Att jag, nej, men det vad säger liksom, vad säger min familj, vad säger min släkt? Och bara, inte så att jag skulle liksom få några repressalier.
Nej.
Absolut inte.
Nej.
Men det
är klart att de skulle tycka grejer.
Ja, precis. Och jag vet inte om det skulle kunna hindra någon liksom.
Ja.
Så.
Ja, precis. Å andra sidan, om jag nu ska komma från
absolut
andra hållet. Det var ju inte en icke-fråga när min bror Ola då slutade spela instrument till exempel.
Nej.
För det gör man liksom i min familj.
Mm.
Alltså jag vill bara jag vill bara sätta det i relation till någonting.
Mm.
Och det är alltså, om man nu ska prata om det här om liksom repressalier, om du liksom skulle uteslutas av din familj och sånt. Det är klart att han skulle inte uteslutas i vår familj. Men det var ändå vissa grejer som liksom blev mindre relevanta för honom när han inte spelade instrument längre.
Mm, mm.
Du fattar.
Ja,
och likadant, ja. Ja, men om hela din familj är i kyrkan på så här julotta, julbön, julkonsert och sen midnattsmässa typ. Det är klart att är du inte där, nej, då kan man ju säga så här, ja, din familj uteslöt dig från att fira jul med dem. Men är det sant?
Ja, nej,
förstår
det
inte, du?
Ja.
Nej, men på riktigt.
Ja, jo, men jag förstår vad du menar. Och där är ju svaret nej då ju. För det är jag som har valt det.
Ja, precis. Ja. Men är det du som har uteslutit dig själv? Är det rätt beskrivning? Ja. Att du själv liksom, du har lämnat din familj för du känner inte att det känns rätt i ditt hjärta att följa med på de här fyra julgudstjänsterna. Mm. Det är inte heller riktigt.
Nej, precis. Nej, det är ju komplicerat naturligtvis. Och jag har inte funderat så mycket på det eftersom jag inte har.
Nej.
Liksom. Men jag förstår dina invändningar. Liksom.
Mm.
Men naturligtvis är det ju ett val att liksom fortsätta att vara kristen. Ja. Det är det ju varje dag liksom, på ett sätt.
Och jag menar att du skulle också kunna så här. Nu pratar vi extremt hypotetiskt här, men du skulle också kunna lämna ditt sammanhang, gifta dig med en man och så åka runt och föreläsa om hederskulturen i i frikyrkosfärg liksom, eller ELM då.
Mm.
Som jag svepande hänvisar till frikyrkosfärg på ett väldigt kränkande sätt. Men du förstår vad jag menar. Gick ni i konservativa kristna sammanhang?
Ja.
Och du skulle omhuldas svinmycket av jättemånga.
Ja. Ja. Jag skulle kunna skriva böcker. Och jag skulle kunna... ja, men verkligen. Alltså, och då, det skulle ju vara samma... samma känsla som vi pratade om innan ju.
Liksom. Mm. Och så skulle du säkert kunna komma på något exempel på någonting som någon predikant har sagt som låter helt bizarrt om man liksom inte lyssnar på det i kontext där folk är välvilliga och förstår vad man menar om någon säger något lite klantigt.
Ja, ja, såklart. Det hade varit hur lätt som helst.
Ja.
ja,
nej. Du får klippa hur du vill i detta.
Men det är för känsligt. Alltså, nej, men det tyder ju på att man ska ta allt med en nypa salt. Ju,
liksom. Exakt.
Man ska inte köpa den där Solviks-dokumentären rakt av. Ju.
Nej, för det som jag tyckte var en förtjänst med den, om man ska knyta tillbaka till den, var ju att jag upplevde, jag vet att vissa av dem som jag blev intervjuade inte upplevde så, men jag upplevde att filmaren försökte liksom lyssna på flera olika perspektiv.
Mm.
Utan att rakt av bestämma vilken sorts story som skulle komma fram. Liksom.
Ja. Jo, det var min upplevelse också.
Ja. Och att väldigt många av dem som uttryckte sig faktiskt var väldigt nyanserade. Och liksom såg att ja, men det var sjuka grejer som hände. Men det var också vissa andra saker som jag liksom inte hade velat gå miste om. Eller som,
Precis.
Ja. Och det är inte heller så enkelt som att säga att så här, ja, det var kul med den här härliga konsten och dramat och grejerna som de höll på med. Men jag hade velat slippa hela liksom, ideologin.
Ja.
För det är ju liksom det sekulära samhällets reaktion. Att så här, ja, men man hade väl kunnat ta en konstskola. Det är väl samma sak. Typ.
Fattar du? Ja.
Och sen är det klart att det fanns lite sjuka så här, social-darwinistiska drag i det här med huvudmätningar och det här karmatänkandet verkar jag ballat ur. Liksom.
Reinkarnation.
Precis. Grejen. Samtidigt som det finns liknande drag i liksom hinduism, om man tänker på det här med återfödelse.
Ja.
Och som kanske inte nödvändigtvis leder till det här sortens samhälle. Förstår du? Alltså här används reinkarnationen som ett sätt att rättfärdiga att så här. Ja, men den här personen kanske är handikappad, men det betyder att den måste ha varit mördare i sitt tidigare liv.
ja, det är ju helt sjukt. Snarare än att man istället då, ja men nu måste vi göra vårt bästa för att det inte blir någonting i nästa liv.
Exakt.
Alltså, ja, den taken är ju mycket trevligare.
Det är olika saker. Eller det, ja precis, ja. Exakt. Eller om jag skulle försöka formulera liksom en kristen hållning till det faktum att vissa människor är handikappade då till exempel.
Mm.
Eller handikappade, så säger man inte nu för tiden. Skitsamma, du fattar
ja.
Vad jag menar.
Ja.
Nej, men då skulle jag väl säga så här, ja, livet ser sånt ut att vissa får det mycket svårare än andra och vissa får det lättare. Mm. Och därför måste vi vara solidariska.
Mm.
Men också liksom försöka se det som alla har som kan vara till nytta för andra människor. Liksom. Ja, alla kan precis. Ge någonting och alla måste hjälpas åt.
Ja, ja. Jo,
ja.
Där hittar man ju snabbt liksom ett någonting att hålla dem ansvariga för. Liksom.
Mm. Ja, ja, visst är det så. Mm. Exakt. Och likadant där att vissa olika åldrar ska ha olika färger runt omkring sig. Och sånt. Det skulle jag väl säga, ja, men det är väl lite flum. Men däremot om man liksom ska försöka se någon allmän princip att så här, människor mår också bra av att ha det vackert omkring sig. Mm. Det är väl vettigt liksom. Och om man kollar på Bäckeskolan i Trelleborg så har inte de som byggde den tänkt att barn nog frodas bättre om de har det vackert omkring sig. Nej men,
ja.
Förstår du?
Ja, precis. Precis.
Ja.
Ja.
Är du distraherande med allt som händer här?
Jag är alltid distraherad av sånt ja. Och det speglar ju säkert av sig på det här samtalet.
Det är okej.
Men samtidigt... Men det har också att göra med att jag liksom inte har så mycket att liksom ja, kommentera på
den här.
Nej, men alltså det handlar om att...
Jag har tänkt lite längre om detta.
Ja, dels det. Men sen så har vi pratat om det också innan att du är mycket bättre på att analysera saker och ting.
Jag vet inte.
Det var lätt att slå ifrån det, men det...
Ja, ja.
Ja. Nej, men så är det i alla fall.
Ja.
Ja.
Har du något i din barndom som du gör upp med?
Alltså jag blev mobbad i skolan ibland vissa perioder eller kan okay. Alltså jag har inte så jättemycket minnen av det där.
Nej.
Utan mer att liksom jag förstod av vuxna liksom att jag blev mobbad.
Mm.
Jag kan inte fatta det riktigt vad det var för någonting.
Nej. Nej, man hade också en väldigt stereotyp bild av vad det var. Att det var så att folk doppade en i toastolen typ.
Ja,
så de gör någon sorts så serieteknings,
ja.
Serietidningsversion av mobbing. Och inget annat kvalar exakt. Liksom in riktigt.
Exakt. Men jag vet att... nej, men alltså det blev jag liksom. Och, jag har inte tänkt så mycket på det.
Nej.
Alltså resten av livet och så. Kanske det jobbigaste, eller det jag kommer ihåg mest av, det är nog att jag på högstadiet, när jag gick i sjuan eller åttan, det var nog sjuan, att jag då, då tyckte jag det var lite jobbigt, för då blev jag ibland mobbad av några som gick i åttan och nian då, när jag gick i sjuan.
Mm.
Och då, vi åker liksom samma buss hem.
Mm.
Så det var väl det jobbigaste då. Men jag trivdes väldigt bra i min klass och sådär. Så att det var inget stort problem där. Men det är väl snarare någonting som jag egentligen kanske skulle vilja göra upp med. Eller på något vis liksom.
Mm.
Men jag vet inte på något sätt hur. Så. Men...
Nej.
Jag har ju funderat på tanken att på något vis söka upp eller träffa liksom några personer som gick på till exempel Ringamålarskolan när jag var liten.
Mm.
Som låg en kilometer från Höga Böke och så.
Mm.
Där vi var liksom totalt kanske mellan 40 och 50 elever. Liksom.
Mm.
Inte för att göra upp med någonting där jag liksom har känt mig orättvist behandlad, utan kanske snarare... Så hade jag tyckt det varit väldigt intressant att liksom höra andras... Det är kanske exakt som Solviksskolan.
Det är
exakt det som Jasper lik. Det inser jag.
Jag
har inte några hemska minnen på det sättet. Utan det hade varit intressant att liksom höra deras historia, deras liksom tankar, hur uppfattade de hur liksom stämningen var och klasskompisar, ja, och vad har de gjort sen och liksom, det kan vara mycket sånt också. Vad hände med de här personerna?
Ja, det blev väl ett sätt att liksom förankra det här konstiga parallella universumet, skolan, i verkligheten.
Ja,
liksom.
Att ja,
man träffar
exakt.
Folk och bara säger, jaha, de här finns också här.
Ja,
i
ja,
den här
för det,
riktiga världen.
Ja, men precis, för det slår man ju ibland. Liksom att, för mig är de ju så otroligt förknippade med liksom fotbollsplanen med, utanför liksom mellanstadiebyggnaden. Men sen så inser jag när jag liksom scrollar lite på Facebook att ja, men de har ju pluggat i Lund och liksom, alltså ja, det är en helt annan värld så.
Ja, ja, för det, där delar vi ju den grejen att vi flyttade så fort vi var 18 eller till studenten liksom, så flyttade vi därifrån så allting är väl knutet till då typ.
Ja, men verkligen.
Och där märker vi skillnad på då Samuel till exempel som växte upp i Lund, att alla de här personerna, de finns ju runt honom fortfarande liksom. De har ju inte stelnat i tiden på samma sätt.
Nej.
Det verkar vara väldigt annorlunda.
Ja, ja, det skulle jag nu vilja veta lite hur det är. För att så har ju inte jag uppfattat det som ju, av förklarliga skäl.
Nej.
Och det är också lite konstigt, för att det har gjort att jag har liksom distanserat mig till kanske platsen Höga Bök och Ringemåla också.
Ja.
Att jag liksom inte känner mig riktigt hemma där.
Ja, precis.
Nu längre och så. Ja. Men det är kanske också bara liksom tidens gång. Att
det kan det ju vara. Men hade du bott där fram, alltså hela tiden, så hade det ju inte varit så.
Nej, nej, det hade det inte varit.
Det går ju liksom inte att förhålla sig så till en plats som man bor på.
Nej, precis. Nej, såklart. Så nu, till hösten är det ju faktiskt 10 år sedan jag flyttade. Från.
Just det.
Eller vänta, låt mig tänka snabbt. 20.
Jo, för det är 11 år sedan jag flyttade. Och jag gick ett år över i skolan. Ja. Vi är lika gamla, det är roligt.
Precis. Nej. Där har vi en grej. Eller det, ja. Den här grejen att jag skulle vilja liksom träffa någon som gick på Ringemåleskolan. Men sen har jag också en episod där det kanske snarare är så att jag skulle vilja veta lite vad som pågick. För att jag, när jag gick på högstadiet i 8:an tror jag det var. Jo, det måste det ha varit. Så fick jag reda på omvägar att det var en tjej i 9:an i en klass som kanske var lite intresserad av mig. Det var ju inte någonting som jag hade varit med om liksom tidigare. Jag hade ju ingen aning om vad det var för någonting det var som pågick. Men samtidigt så hade jag liksom utvecklats i min roll som lite klassens clown under liksom 7:an och 8:an.
Det kan jag tänka.
Och att jag därför hade fått lite självförtroende och sådär.
Var det en glad clown eller var det en sån clown som grät under masken? Jonas Gardell.
Nej, det var en glad clown.
Ja.
Ja. Det får jag nog säga.
Ja.
Men då, vid något tillfälle så gick jag och jo, men jag gick nog fram till henne och frågade lite så, eller liksom kom inte ihåg. Lite jobbigt att tänka på. Men jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men jag tror att jag vid något tillfälle frågade, kan man få en kram då liksom så här. Det får man inte säga nu för tiden, men liksom kläm, det är ju kram på norska.
Ja.
Nej, men det gjorde jag, så det fick jag vid något tillfälle och liksom så.
Jaha.
Ja, men ja, alltså lite så någon sån moment liksom, men sen så hände det ju ingenting naturligtvis och sådär, men det hade ändå varit liksom lite intressant att nu då 15 år senare, vad var det liksom?
Ja. Kolla här, har du upplägget i en film?
Ja, det är sant.
Jag kan filma det när du sitter här i en husbil och bara, vad var det egentligen som hände? Och sen så fäller vi ihop markisen.
Och sen kör vi till Karlsson.
Sen kör vi till Karlsson och börjar ringa på hos folk.
Det hade varit jätteroligt.
Ja. Alltså det finns ju en liten del inom mig som är dokumentärfilmare, jag känner det.
Ja, men alltså, ja, jag är på.
Ja, det har varit superkul, vi får se.
Jag har en.
Inshallah, en dag kommer den.
Ja, ja. Just det. Nej, men ja, då har vi ett upplägg. Precis. Så det är väl en namn som jag kommer så att göra upp med saker och ting, tror jag.
Ja. spännande.
Jag kände inte något stort behov av att liksom konfrontera dem som liksom mobbade mig direkt så. Det kände jag inte liksom.
Vissa sådana grejer tänker jag att det hade varit väldigt alltså kunde avdramatisera på ett väldigt skönt sätt om man liksom kunde åka till någon och bara, du kommer du ihåg att du gjorde det här mot mig i femman. Vad tänkte du om det egentligen? Är det inte sjukt? Mm. Och så hoppas man att den personen skulle säga, shit, det hade jag förträngt, men det var ju helt bizarrt.
Mm.
Vad hände med det? Det skulle jag aldrig göra nu för tiden. Och så skulle man bara kunna liksom skratta åt det här parallella universumet, skolan och bara, shit, vad vilka grejer som hände.
Men frågan är om alltså jag tror det var inte så tydligt så att jag tror det skulle ha liksom varit svårt då. Jag vet inte. Men det jag snarare då skulle vilja göra det är att alltså det fanns ju vissa personer som jag i efterhand har fattat att det måste varit jättejobbigt det jag liksom utsatte dem för. Alltså jag har ju alltid varit en, liksom en retsticka och velat provocera. Liksom. Och när jag då och det vet jag att jag gjorde på några. Liksom. En kille som heter Adam till exempel.
Ja.
Han var ju supersnäll och liksom så. Sen kunde han retas lite tillbaka ibland och så. Men jag märkte ibland att liksom, han tyckte det var jobbigt.
Ja.
Och det fattade inte jag förrän för sent. Liksom.
Nej, jag fattar.
Så det skulle jag snarare vilja liksom be om ursäkt.
Mm.
Sen så hur man gör en sån grej, det vet jag inte, eller om det alltså sånt är jag vet inte om det jag vill inte att det ska bli bara för min egen skull.
Exakt, alltså, det
vore ju hemskt liksom om
jag skulle... Ja, precis. Det är spännande för där tänker jag att ska man liksom är man en simpel alltså är man lite mer så här enkelt i sin läggning så tänker man bara så, det kan väl aldrig vara fel att be om ursäkt för något man har gjort och så gör man det och så kan den personen säga att ja, men det är lugnt, det har jag släppt för länge sedan. Men ska man problematisera så är det ju det precis att då använder man den som liksom ett medel för sin egen sitt eget samvetes skull typ.
Ja, precis.
Sen kan jag tycka att man behöver inte alltid dra det extra steget och tänka så.
Nej.
Utan man kan väl den personen märker väl om det är genuint liksom.
Ja, men exakt. Och det är ju en sak att liksom kanske skriva ett meddelande till någon och liksom be om ursäkt i all sin enkelhet.
Ja.
Man behöver inte göra den grej liksom.
Nej, och säga den att det är okej så måste man ju släppa det. Då kan man inte ringa igen och bara, det här gnager mig. Bla, bla.
Nej, precis.
Då har man ju tappat greppet.
Ja. Men är det någonting jag ska göra då?
Jag vet inte.
Faktum är att en av de här personerna som jag nog liksom ångrar lite hur jag förhöll mig till, eller till mig på Facebook, det var någon vecka sedan.
Då har ju den personen lite öppnat dörren.
Ja, lite grann.
Ja, men skriv det, skriv något jätteenkelt. Skriv tre rader och bara, jag har tänkt på det. Jag ångrar det nu.
Ja.
Ja.
Då gör jag det till nästa gång.
Ja.
Helt enkelt.
Sånt är spännande. Det ruskar om på något sätt.
Ja, det gör det.
Eller det kan göra.
Verkligen, verkligen. Ja. Är vi klara för idag?
Ja, vi är kanske det.
Ja, så vill du inte ha något annat.
Jag ska upp klockan 6 imorgon.
Oj, ja. Ja, du får kämpa på.
Du kanske alltid går upp klockan 6.
Nej, verkligen inte. Jag är väldigt slö på det sättet. Ja. Jag kan också bestämma lite när jag ska börja.
Alltså
flextid och sådär. Nåja, men vi säger väl tack för den här gången och så hörs vi en annan gång.
Adjö.
Adjö.